Det råder brist på personliga assistenter i Espoo. Det här rapporterar vi om tidigare i veckan. Tuija Vahalahti har rätt till 8 timmars assistans per dygn men har inte lyckats få tillräckligt med assistenter. Och i några månader så fick hon också klara sig med assistans bara en dag i veckan. Personlig assistans kan enligt lagen arrangeras av kommunerna på 3 olika sätt. Genom arbetsgivarmodellen där den som beviljats assistans själv är arbetsgivare och kommunen betalar lönen. Med servicesedlar där assistenterna kan anställas från valfritt vårdbolag eller så att kommunen själv anställer eller köper in tjänsten från privata vårdbolag. Och bland huvudstadsregionens kommuner och städer så är det den första formen, det vill säga arbetsgivarmodellen, som är den vanligaste. Den här modellen den har kritiserats för att den förskjuter ansvaret för tjänsten från de som egentligen är skyldiga till att tillhandahålla den till de som ska ha rätt till den här servicen. Jag har åkt till Töle. Vi ska träffa Ulf Gustafsson som är verksamhetsledare för förbundet FMA, funktionsrätt med ansvar, tidigare Finlandssvenska handikappsförbund, för att höra lite vilken syn de har på hur den här personliga assistansen ordnas i Finland idag. Ja, det är en ordning.
No, den fungerar på många sätt bra och på många sätt dåligt. Alltså att det där att personlig assistans så det är ett system bland många andra. Och det där för vissa personer fungerar det och för andra så fungerar det inte. Att det är liksom det är en lösning för vissa personer men inte för alla.
Hurdana lösningar behövs det för de som inte har någon nytta av personlig assistans?
Nu då är du ju inom omsorgen och det där och då blir det liksom de här andra vad heter det lagstiftningar som gäller, men att det där att den här personliga assistans så den är ju den som ger den största friheten om man bara liksom kan vara, men det ställer ju enorma krav alltså på alla vad heter det inblandade både på det där på klienten eller den då funktionshindrade och kommunen och också på assistenten. Och det där och det är många som har en sån här vad heter det ljusröd syn på det här systemet och tänker att det ska rädda alla. Men det gör det absolut inte, utan det är vissa grupper som det där som på olika sätt kan ha nytta av det. Och det där känner säkert till de här olika att den liksom mest krävande gruppen är att man är arbetsgivare. Har du ett personligt ansvar för ett anställningsförhållande? Och det där och det är precis på samma sätt lika krävande som att vara företagare. Och sen har vi då om man är då arbetsledare och det där och till exempel om man inte har så stora behov utan behöver liksom hjälp några gånger om dagen så kan man då få en sån här servicesedel. Och det där och då är man liksom en arbetsledare i ett brukarförhållande. Och det där och sen den då tyngsta är det ändå liksom att man inte kan fatta beslut om sig själv i vardagen och då är man liksom en arbetsledare i ett omsorgsförhållande. Och då är det vanligtvis den här personliga budgeteringen och den här serviceplanen som gäller.
Just den här arbetsgivarmodellen är ju den vanligaste modellen i huvudstadsregionen. Hur väl fungerar den? Hur ser du på den modellen?
Det är helt beroende på den här. Vad heter det, arbetsgivaren, att hur han klarar det. Att det vi vet ju precis idag liksom att det finns ju ingen sån arbetsreserv att man skulle få så här bara en assistent, utan de som man har, vad heter det, de som man får via vad heter det, arbetsförmedlingen eller så det är närmast småbarnsmammor och studeranden och invandrare. Och då gäller det liksom att formulera sig på det viset att man liksom kan anpassa sig efter att den här assistenten har små barn eller att den här assistenten kanske studerar vid sidan om eller kanske att man måste tala ett annat språk och känna till en, lära sig en annan kulturbakgrund för att kunna använda liksom sig av en assistent som invandrare. Så det ställer stora krav på den här, alltså, den här arbetsgivaren.
Ser du några fördelar med en arbetsgivarmodell?
Jo, alltså man har både, till exempel jag är ju fullständigt förlamad efter en dykarolycka från det där från nacken neråt. Och det där, jag lever bara med personliga assistenter. Som i mitt skräckscenario så det är det att ingen ska komma in på morgonen genom dörren. Och det där, det måste jag ju gardera mig mot på något sätt. Och det där med vågar jag inte ta den här risken, så då blir det fråga om ett vårdförhållande. Då kommer det liksom, i ett vårdförhållande så då är det liksom kommunen som är ansvarig eller serviceproducenten. Att kommer det inte någon in genom dörren om man ligger en vikende ensam liksom i sängen så utan att kunna ta kontakt liksom utåt, så då är det liksom producentens fel. Men om man är personlig, om man är arbetsgivare själv, så då är det ens eget fel om man ligger där.
Det talas ju en del om assistenternas arbetsförhållanden, främst tänker jag då på dels lönenivån och sen på anställningsformen, det vill säga ganska många jobbar enligt nollavtal. Hur ser du på assistenternas arbetssituation?
För första och främst är de låga avlönade, att jag är mellan 11-12 euro i timmen. Och det där, och kanske om de är då anställda av någon serviceproducent, så kanske de har någon euro mer. För att det är liksom kortare timmar. Så då gäller det, vad heter det, för den här arbetsgivaren eller ledaren att liksom erbjuda dem på något sätt, att visa, liksom peka på att de samtidigt kan studera eller att de liksom kan arbeta, till exempel om det är invandrare eller något sånt, att de kan läsa språk och så vidare liksom. Och det är jättejobbigt det. Alltså det kräver mycket och det ger massor.
Vi pratar alltså om personlig assistans och hur den fungerar här i huvudstadsregionen och i Finland tillsammans med Ulf Gustafsson på förbundet FMA. I Finland så är det ju kommunerna som ansvarar för den här servicen och i huvudstadsregionen är den vanligaste formen, alltså att den som behöver assistans också är den som själv anställer sina assistenter. Hur väl tycker du, Ulf, överlag att kommunerna sköter sitt uppdrag när det gäller personlig assistans?
Jag tror att personlig assistans är det inte, vad heter, kommunerna som ansvarar för servicen, utan det är klienten som arbetsgivare som tar det ansvaret. Att det där kommunen, så den, vad heter det, finansierar liksom den här verksamheten. Och det där, ända sedan 80-talet har vi i Helsingfors haft den här förmånen att få använda till exempel kommunens lönekontor. Att man inte själv behöver betala. Och idag har vi just övergått till det där till någonting som kallas för svåra työ. Att det där att assistenterna själv fyller i sina timmar och man själv kontrollerar det. Och sedan när allting är klart så går det till betalning då liksom till det där till kommunen. Så det är egentligen i den arbetsgivarmodellen så är det som är det där liksom kommunens uppgift. Sen har kommunen uppgift att informera. Och sedan har vi själva då liksom en sån här organisation som heter HETA. Och de sköter om våra liksom förhandlingar om lönenivåer. Och sen stöder kommunen en sån här som heter Centeri. Och de liksom hjälper till med att anskaffa, vad heter det, assistenter. Och de också utbildar och förklarar för den här blivande arbetsgivaren liksom vad det innebär att vara arbetsgivare. Och sen har vi då själv en sån här pomoklubb, att vi där träffas för att diskutera problem kring det här arbetsgivare. För det är fruktansvärt krävande, liksom på alla sätt, både lagstiftning och praktiskt. Liksom. Så att, det är liksom ett system som är väldigt krävande, som jag sa tidigare, väldigt givande. Att det är liksom, att du lyckas och det där, så det är något sånt som man inte blir erbjuden av någon annan. Och välfärd är sånt som man skapar själv. Så det är det som är det med den här personliga assistans. Att man har en själv en möjlighet att skaffa den välfärd man behöver med hjälp av det här systemet. Men som sagt, det är väldigt krävande.
Kommunen bedömer ju hur många timmar man kan ha rätt till, det vill säga hur mycket de betalar för. Och i det här fallet i Esbo, så tog jag Vahalahti då, så i Esbo beviljades hon 8 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. I Kyrkslätt, där hon bodde tidigare, hade hon 10 timmar om dygnet. Vad du hör från, vad ska man säga, verkligheten. Hur fungerar kommunens bedömning av det här behovet?
No, det kan jag egentligen inte svara på, för att det där, det är liksom ett specialfall, och vad som då påverkar det och inte påverkar det, så det liksom, det kan jag inte ta ställning till. Men det där, men att det är ju tråkigt om man inte får tillräckligt med timmar. Då borde man ju motivera sig bättre. Eller sen finns det ju oginare kommuner, och det finns också sådana kommuner som inte förstår det här systemet. Alltså till exempel då i mindre kommuner, det kommer säkert bli bättre med det här inom de här landskapen när de blir större, så det ser vi nog fram emot.
Som med all annan service överlag i samhället, så finns här ju också den här aspekten med språk. Hur fungerar det med personlig assistans på svenska i Finland?
No, det fungerar ju på det viset utmärkt, att om man är arbetsgivare så anställer man ju själv vem man vill. Det är sen en annan sak att det finns inte svenskspråkiga assistenter. Så här liksom. Så att det där att då får man anpassa sig till det om man vill ha en assistent. Och det där, och antingen då klara sig på bruten finska om det är det där fråga om att man får från en serviceproducent. Eller sen så får man till exempel som jag också, jag har gått in för att tala engelska med mina assistenter. Att det där, det är bara att språk är ju fråga om kommunikation, så det kan ju gå till på många sätt. Och sen beror det också på ändamålet, att det där att om man har kort tid och behöver bara hjälp till exempel i duschen eller med någonting, så behöver man ju inte kunna så mycket. Och är det då att man ska jobba tillsammans till exempel för att man hjälper en i arbete eller så det krävs det ju massvis med utbyte, till exempel just pappers arbete och sånt, så är väldigt krävande.